Så ja. Nu så har jag så äran att intervjua hans kungliga höghet, ärkehertigen Kristoff den andre av Mimas.
Ja.
Det låter bra.
Absolut.
Vad trevligt att prata med en kollega också.
Ja, jättetrevligt.
Så sällan man får prata med andra kungligheter.
Ja.
Så jag tänkte om du skulle vilja presentera dig själv. Vem är du? Och både privat och i din yrkesroll som ärkehertig.
Ja. Privat och vad ska man säga, innan jag trädde in i mikronationalismens värld så var jag, och är jag, Kristoffer kan man väl säga. Lärarstudent, sambo, hundägare. Uppvuxen på Bjärehalvön men är idag bosatt i Malmö. Men som ärkehertig så är jag då hans kungliga höghet ärkehertig Kristoff den andre av Mimas. Ja.
Just det.
Så jag är den andra. Min företrädare tog samma namn, så jag fortsatte på den.
Så Kristoff den första.
Precis. Förste,
får man vara korrekt, ja. Vad, ja. Är det en släkting till dig?
Ja, precis.
Så ni har en successionsordning?
Ja, det kan man väl säga. Mimas lades ner efter några år och jag valde att återuppliva nationen.
Spännande. Vem är next in line för till tronen?
I nuläget så är det enligt konstitutionen så är det faktiskt ministerpresidenten.
Just det. Ja. Hur blev du intresserad av mikronationalism? Det går bra att vi duar varandra, va? Vi är
absolut,
ju ändå du och bror med varandra.
Ja.
Vad bra. Hur blev du intresserad av mikronationalism?
Jag uppvuxen på Bjärehalvön så har man ju närhet till Lars Vilks konstverk Nimis och mikronationen Ladonia. Så på något sätt så har mikronationer alltid, eller under väldigt lång tid, funnits i min närhet. Och sen i takt med att jag började studera och mitt första ämne historia och mitt andra ämne religion så fick jag upp ännu mer intresse för nationsbyggande egentligen. Så på den vägen var det. Historia handlar oftast om de stora berättelserna handlar oftast om nationsbyggen. Genom revolution, reformation. Och det blev väl den tändande gnistan skulle jag vilja säga.
Ja, ja, det är ju också intressant att gå från att vara intresserad till, av historia till att själv starta en nation. Fast det var ju intressant att du tog över en redan existerande nation. Men, ja. Men vill du berätta lite grann om hur nationen kom till och hur maktskiftet såg ut? Du sa att det fanns ett litet avbrott i kontinuiteten under en kort period. Och vill du berätta lite mer om hur det hela började och hur historien ser ut? Och naturligtvis vad Mimas är för någonting?
Ja, det första, man ska väl säga det första skedet av nationen Mimas existens var väldigt sluten. Det var till för några få inbjudna. Och när vissa i den här sammanslutningen ville förändra konstitutionen så blev det en mindre kris och då så helt enkelt så gav man upp hela projektet. Och när jag då fick ett allt större intresse så valde jag att helt enkelt återuppliva det här då. För det låg liksom, det låg halvfärdigt. Och det nästan, jag kände hur jag drogs till den och hur den nästan bad mig att på något sätt öppna upp nationen för världen. Och på den vägen var det.
Just det. Så det var snarare så att nationen kallade dig än tvärtom.
Ja, precis.
På något liksom mytiskt och mytologiskt sätt.
Ja, precis. Ja,
just myt och mytologi är väldigt levande i Lorensburg, vårt eget furstendöme, så det kan verkligen relatera till.
Ja.
Vad är unikt och specifikt med just nationen Mimas?
Unikt, jag tycker, och det blev en del kontrovers förra året, just det här att vi faktiskt, vi gör ju anspråk på Mimas, månen till Saturnus. Vilket i de större sammanhangen inte är acceptabelt. Man blir inte riktigt tagen på allvar om man har anspråk i rymden. Men våra anspråk är mer traditionsbundna. Det handlar om en ursprungsberättelse. Var kommer vi ifrån? En av våra mest populära ett av våra mest populära slagord är "en dag ska vi återvända", vilket på något sätt knyter an till det här. Det är en myt om att få komma dit. Det är egentligen i praktiken nästan omöjligt att på något sätt bebo Mimas på grund av hur den här himlakroppen är uppbyggd av gas och vät och allt möjligt. Men det är en myt, och därför så gör vi anspråk på den.
Just det. Jag tänker lite grann på ett slagord som är väldigt aktuellt idag. Om man kan göra en parallell där till "Make Mimas Great Again" kanske man, i framtiden här. Det är intressant också, du talade om myten och härkomsten, och finns det då liksom nedlagt i Mimas ska man säga, skapelseberättelse eller ursprungstanke att folket kommer från, de facto från himlakroppen Mimas?
Ja, delvis. Det handlar också om en, man kallar sig själva för stjärnfolket. Och det på något sätt då är en hint. Det finns liksom ingenting i skrivet i sten, och det finns olika tolkningar. Men vi har då, vi kallar oss själva för stjärnfolket. Vi har "en dag ska vi återvända", "se upp mot himlen". Vi har massa sådana här, massvis med små hintar om var vi kommer ifrån.
Just det.
Och sen ser det upp till individen att tolka de här.
Tänk för att för en utomstående kan det ju synas vara väldigt mycket glimt i ögat och nästan ha komiska element. Men hur mycket skulle du själv säga på en skala, liksom, vi kan väl dra till med 1-10, hur seriöst är det här projektet?
Vad ska jag säga? Det är nog en, någonstans mellan 7-8 kanske.
Det är ändå ganska mycket. Och hur blir du bemött som, dels som monark, men också företrädare då för en mikronation ute i liksom interstellar space? Mm. Är det här någonting som du är öppen med i din vardag?
Ja, det är jag.
Ja.
Ofta så blir man ju bemött med massvis med frågor. Det finns en hel del respekt direkt, alltså en hövlighet. Men sen så tror jag att det finns en hel del... Många drar ju en likhet med live.
Ja.
Men där drar jag liksom en tydlig skillnad. För jag har medborgare och vänner och till och med ministrar i min regering som är lajvare. Och där finns en tydlig skillnad på något sätt.
För att, vill du utforska det lite mer? För att det är också någonting som jag själv har funderat över. Just det här med var går gränsen? Vad är det ena, vad är det andra? Kan man använda sig av tekniker för lajvande för att liksom expandera och befästa idén om den egna nationen? Skulle du kunna utveckla det lite grann?
Ja, men jag tror att det finns ju en skillnad. För mig i lajvet så finns en speciell ordning i hur vissa saker sker. Även om det är väldigt öppet, så man bestämmer tid och datum. Det är en period man gör det här. Det är ingenting man lever i. Jag lever ju i min roll som ärkehertig. Och det är med mig i många delar av mitt liv. Medan livet också på något sätt har vissa regler. Precis som mikronationalismen har sina regler, så är de reglerna aldrig fasta på något sätt. Det känns som att i till exempel vår nation så har vi en konstitution, och den kan röstas om och förändras och smidas till vad mina medborgare vill.
Just det. Hur är möjligheten att, alltså vad kan man rösta på? Ni är väl en konstitutionell monarki då, precis som Lorensburg. Kan man till exempel rösta bort monarken?
Ja, det är fullt möjligt, är det. Då skulle så ske, så antar jag att jag blir en exilmonark.
Ja.
på något sätt. Men,
monark emeritus.
Ja, precis. Ja. Nej, det största partiet idag är monarkistpartiet.
Okay.
Och monarkin är väldigt väl förankrad i Mimas. Och det är ju en konstitutionell monarki, men monarken besitter viss politisk makt faktiskt. Och det är där kan jag själv tycka ibland konstitutionen då som är, den är relativt kort, men den är på en 15 sidor tror jag. Och det blir en balansgång i var går gränsen för vad är det här en konstitutionell monarki eller inte till exempel. Och så. Men det finns mycket många influenser från till exempel Storbritannien där monarken har en hel del makt.
Mm. Ja, det är intressant att höra lite hur andra gör. Och du är ju faktiskt den första medmonarken, vad man säger, min monarkbroder eller cher cousin som jag faktiskt pratar med så här. Så att det är väldigt kul för mig rent privat också att få höra hur du utvecklar dina resonemang. Hur skulle du säga att er nations politiska struktur ser ut? Nu har du pratat lite om konstitution, att det är en konstitutionell monark och också förklarat lite om monarkens fördelning av makt. Men hur ser liksom strukturen av er nation ut?
Vi har då vi har ett parlament där som leds av en talman. Talmannen i det här fallet är monarken.
Ja, praktiskt.
Sen så har vi då en regering som röstas fram. Regeringen består, eller ledaren av regeringen är ministerpresidenten. Som just nu är markisinnan av Frerona. Och hon har tillsatt sin regering för året och är då folkvald. Vårt parlament är väldigt litet. Vi kommer utöka till 5 platser eftersom vi har fått en allt större medborgarbas. Men just nu så är det bara 3 platser.
Hur många medborgare har ni i nuläget?
I nuläget så har vi 40 medborgare som aktivt har valt att söka sig till oss.
Just det.
Och jag skulle väl gissa att ett 30-tal av de här 40 är relativt aktiva i, alltså som är med och röstar och så.
Ja. Hur engagerar ni era medborgare? Alltså hur aktiva är de i olika funktioner och sådär och vad gör de?
Vi har byggt upp, till exempel så har vi en online-kurs där man kan lära sig grunderna i alltså praktisk information som är väldigt bra att ha i grunden när man blir medborgare.
Är det specifikt för MIMAS eller om mikronationalism i
allmänhet? Det är lite både och. Ja. Mycket specifikt för MIMAS är det. Och det är en bra början om man vill till exempel engagera sig politiskt. Så är det bra om man har den grunden.
Mycket bra.
Men vi uppmanar våra invånare att engagera sig både politiskt. Men vi har den Kungliga Konstakademin till exempel. Som utformar våra, alltså heraldiken som sitter och ritar och målar upp olika konstprojekt. Medan vi till exempel har talskrivare och lite olika roller. Och det uppmanar vi verkligen våra invånare att engagera sig.
Ja, för det är ju alltid också, när man väl har sin nation och man har lite medborgare och så kommer ju frågan, vad ska vi med varandra till egentligen? Vad ska vi göra tillsammans? Har ni också någon form av offentliga manifestationer eller att ni liksom manifesterar MIMAS närvaro här på planeten jorden på något särskilt sätt?
Ja, vi har ju kanske inte så mycket som jag skulle önska, men vi har till exempel på Valborgsmässoafton så har vi ju, det är nationaldagen. Och det är en stor dag, och då antingen om man är i Sverige och har möjlighet att komma till oss, eller så får man, om man är utomlands och bor en bit ifrån oss, så får man anordna sin egen festlighet till exempel. Och det uppmanar vi också våra invånare att på något sätt göra sig hörda och visa att man har en viss nationell stolthet. Utan att det blir överdrivet förstås.
Just det, för det är också det här, tänker jag, i dessa tider av högerextremism och högervågen som sprider fram. Sen kan man ju placera sin egen politiska tillhörighet var som helst på skala. Men att det är ett uppsving i nationalism och höger, som säga, vindar. Och hur gör ni för att undvika då den dåliga nationalismen?
Det är väldigt aktuellt som du säger. Jag tror att väldigt många mikronationer. Jag tycker jag ser ett uppsving i antalet mikronationer som föds och grundas. Mm. Och jag tror att många av dem grundas i ett... Jag tror att människor känner, vad ska man säga, folk vill få utlopp för den här nationalismen, och tyvärr så blir det ofta ganska dålig nationalism. Mm. Vi ser mikronationer som föds som har alltså ren fascistisk grund.
Ja, just det.
Och där har vi... Vi har inte många krav på medborgare när de söker sig till oss. Men ett av kraven är helt enkelt att man måste vara öppensinnad. Och man måste acceptera FNs mänskliga rättigheter. Och acceptera att alla är av lika värde.
Ja, det är viktigt idag. Mm. Håller jag också med om. Vi tar och skiftar lite här. Jag tänkte fråga dig, vad skulle du säga är er nations största framgång till dags dato?
Största framgång? Jag tror att Mimas kan engagera människor från olika delar av världen utan personer som inte har någon som helst direkt koppling till oss.
Mm.
De behöver inte ens vara från vår geografiska närhet.
Nej.
Utan människor söker sig till oss och väljer att engagera sig i Mimas på olika sätt.
Mm.
Det i sig ser jag som en jättestor framgång.
Mm.
Gör jag.
Att ni har en plattform för interkulturell dialog, kan man säga. Att ni har medborgare från jordens alla hörn.
Mm.
Får ni också, precis som så många andra, Lorensburg inkluderat, samtal från desperata människor som är på flykt och som söker en ny nationell hemvist?
Ja, vi har fått en hel del ansökningar från människor på flykt.
Mm. Och hur hanterar ni det?
Alltså det är ju jättesvårt. Vi hänvisar ju dem till makronationerna i vår närhet helt enkelt.
Mm.
Det gör vi. Vi försöker få, om de inte talar särskilt bra engelska, försöker vi få tag i någon som pratar till exempel arabiska, som har varit fallet. Som då tydligt kan förklara att det här inte är en makronation med alla dess faciliteter.
Nej, just det.
Och att vi inte kan på något sätt husera en större mängd människor.
Nej.
Utan vi erbjuder fortfarande ett mikronationellt medborgarskap.
Mm.
Men det makronationella medborgarskapet måste då ske i, som här då nere i södra Sverige, i Sverige, Danmark, Tyskland till exempel.
Mm. Just det. Ja, vi hanterar väl det på liknande sätt också. Ja, det är ju svårt när man väldigt gärna vill hjälpa mer handfast, men det är som du säger, med sviktande faciliteter så går det dessvärre inte.
Nej.
Vad skulle du säga är Mimas största tillgång?
Det skulle jag vilja, helt klart så är det medborgarna.
Medborgarna, ja.
Ja.
Vad gör du för att hålla dem... Jag tänker det här att nu tänker jag på Brexit och hur dagen efter Brexit var ett faktum. Google redovisade att det hade varit en jättestor sökning då på EU, vad är det? Brexit, vad är det? Att det liksom skedde i efterhand, och jag tänkte då faran med att ha en medborgarbas som inte är så, jag ska inte vara så fräck och säga outbildad, men kanske lite oinformerad.
Mm.
Så hur gör du och hur gör ni för att se till att era medborgare är informerade och emanciperade medborgare?
Vi har ett utskick från, det står inte jag för, utan det står regeringen för.
Mm.
Regeringen har ett utskick som de skriver varje månad, där man upplyser varje medborgare om vad som har skett den senaste månaden.
Mm.
Och även då, och i den här så finns en spalt där globala, viktiga, större händelser listas.
Just det.
Och det är ett väldigt litet sätt att på något sätt ändå, för har man sökt sig till oss så har man ofta ett, man har någon form av samhällsintresse.
Mm.
Om man har ett intresse för mikronationer. Jag tror det är väldigt svårt att det inte går hand i hand.
Mm.
Och
du menar att det ligger liksom inbyggt i själva saken att söker man sig till mikronationer så är det med en förförståelse av kulturella och politiska strömningar och så.
Ja, i varje fall så har man ett kanske ett litet frö av intresse. Sen behöver det inte vara så välutvecklat, men då är det, då hoppas jag i alla fall, det är min förhoppning att vi kan på något sätt utveckla det. Och det ser jag också då i min profession som lärare, att man på något sätt kan använda mikronationer för att utveckla ett samhällsintresse, ett intresse för vad är en nation, vad är en stat, vad är nationalstaten.
Just det, ja, det är spännande. Jag har också faktiskt gjort precis det, fast i olika konstutbildningar på gymnasienivå, haft workshop i mikronationalism som en sorts konstnärlig artefakt. Så men det, jag tänker verkligen att det är ett superbra instrument för att lära människor om delaktighet och medborgaransvar och nationalstater.
Absolut.
Vad är viktigast för er nation och vad står ni för?
Från början tror jag inte det var så självklart, men det har nog vuxit fram med tiden. Och idag så viktigast för vår nation idag är allas lika värde, öppenhet och de mänskliga rättigheterna. Och de mänskliga rättigheterna är inget perfekt dokument. Och det brukar vi också liksom trycka på, att det går att utveckla och det har en bit kvar. Men om man tar på det generella och det globala aspektet så fungerar de mänskliga rättigheterna någorlunda väl. Och därför rättar vi oss efter dem.
Ja, det anger ju en anda eller en ton, kan man säga. Precis. Som man kan vara grundad i. Nu tänker jag, skulle jag vilja fråga dig också om dig då. Hur ser du på din roll som monark? Var det självklart att det var du som skulle vara monarken?
Jag vet, jag kan väl säga att när jag återupplevde nationen så hade jag en känsla att vem är jag? Jag är monarken. Det måste jag nog säga. Och det låter väldigt stort.
Och särskilt tänker jag i Jante-Sverige. Vi är ändå på alla sidor omringade av Sverige. Och hur man då hanterar denna liksom nationallag, grundlagen Jante.
Ja, nej. Det känns som, ibland kan jag till och med känna det, att det är väldigt stora ord när man pratar om sin mikronation. Men som monark så är jag ansiktet utåt. På många sätt kanske ser det bara ut som en galjonsfigur. Men jag står bakom min regerings beslut och jag arbetar tydligt och öppet för vad min regering vill arbeta för. För det jag tycker är roligt i min mikronation, eller i vår mikronation, är att vi har lyckats få ihop en regering som är folkvald. Och där jag faktiskt på något sätt kan lämna dem sitt arbete. Och sen så är det mitt arbete att stötta dem och göra andra saker. Än kanske just det här att driva landet.
Just det. För det tänker jag också, det här återigen då tillbaka till hur ska man engagera medborgarna. Och det är ju viktigt också att det är en inbjudan som känns äkta.
Ja, men precis.
Att medborgarna faktiskt upplever att jag är kallad och jag är inbjuden att delta här på olika sätt. Vad gör du för att träna dig i din roll som förste? Jag har inte ärvt min titel från någon som i sin tur har ärvt och så vidare i 10 generationer. Så när man då plötsligt ska lära sig det här yrket eller det här hantverket eller konstarten, hur man nu vill säga. Vad gör du för att bli liksom starkare och bättre i din roll som förste? Eller monark får jag väl säga. Först är ju ändå en suverän, men monark.
Först och främst, det är någon slags av paradox att, vad ska man säga, i en monarki på något sätt ge... Jo, men att man har en monark som statshuvud och sen samtidigt vilja ge... ens medborgare makt att bestämma. Det låter som en paradox. Och där har jag mycket, där har jag läst mycket historisk facklitteratur som jag fått genom min utbildning i historieämnet. Och jag, när det gäller allas lika värde, så tycker jag faktiskt att alltså religionskunskap och religionsvetenskap är väldigt givande.
Mm.
För de handlar ju oftast inte om faktan kring en religion. Det handlar ju om interkulturalitet.
Det
handlar
om
hur människor från olika bakgrund faktiskt kan interagera med varandra. Och gör det omedvetet.
Mm.
Så det är mycket... Som monark så förbereder jag mig mycket genom att dels försöka nå ut till andra.
Mm.
Jag besöker till exempel Lorensburgs hemsida ofta. Gör jag. Och försöker hämta inspiration men också stöd i vad andra tänker och så. Men ja, nej. Mycket mer vet jag faktiskt inte.
Nej, det är intressant. Jag brottas ju också med de här frågorna och hur man ska inhämta den kunskap som faktiskt behövs och de verktyg som man måste ha för att vara en nations främsta representant och ambassadör på ett sätt som är sunt och självklart. Jag besöker också många andra hemsidor och ser hur andra gör. Men jag tycker också att sådana här samtal som vi har nu tycker jag är väldigt intressant. Nu är det mer fokus på dig förstås, för att intervjua dig. Men det här goda lärande och närande samtalet tycker jag är faktiskt ett väldigt bra instrument. Och där är det viktigt. Det är inte så ofta man får prata med en kollega. Så det är verkligen väldigt värdefullt.
Jag hoppas, vi har ju sett till exempel i Nordamerika hur de har försökt samlas. Och jag hoppas att det finns ju en hel del mikronationer i Skandinavien.
Mm.
Och skulle det bli någon form av möte så hoppas jag verkligen att man kan ta sig dit faktiskt. Mm.
Ja, men det tror jag säkert vi ska kunna få till stånd faktiskt här framöver. Nu tänker jag åka själv till Egmort i september och konventet som ska vara, tror jag, i Atlanta nästa år, va? Ja. Ska du dit också?
Nej, jag har inga sådana planer just nu.
Mm.
Just nu så har vi en stundande resa till Sydkorea.
Oh, just det.
Som då är det är min fars hemland.
Mm.
Så det handlar på många sätt om att vad ska man säga, bygga relationer med en del av även nationens då bakgrund faktiskt. Mm. Vi var då vi gjorde en Asienresa förra året då vi har vissa vad ska man säga, vännationer i Mongoliet till exempel.
Ja, spännande.
Ja, så då reste vi dit och knöt nya band där. Så.
Hur viktigt skulle du säga att det fysiska, faktiska mötet är för möjligheten att knyta kontakter? Jag tänker, många mikronationer har ju främst en webbaserad närvaro. Och hur viktigt skulle du säga att det trots allt är, eller inte, att man möts och tar varandra hand?
Jag tror att i längden så är det fysiska mötet ganska viktigt.
Mm.
Det finns, idag så finns det otroligt mycket verktyg via webben till exempel.
Mm.
Men i slutändan ett handslag eller liknande ger väldigt mycket och... Att faktiskt möta de här personerna som man länge haft kontakt med.
Mm.
Bara vårt samtal nu till exempel. Vi har haft kontakt i över ett år.
Ja.
Men att faktiskt då kunna samtala med varandra. Det ger lite mer. Det gör det faktiskt. Mm.
Ja, jag håller med. Jag skulle vilja fråga dig vidare kring din roll som monark här.
Mm.
Hur tänker du kring suveränitet, legitimitet och fons honorum? Kanske ska förklara först då fons honorum, eller ja, du som är historiestudent kanske kan göra det bättre än jag.
Kör du.
Bara för de som lyssnar här, att fons honorum är, alltså, betyder på latin hederns källa, eller ärans, ja, hederns källa kanske mera. Och det är väl då, om jag förstår det rätt, den, ska man säga, legitima grund på vilken fursten eller monarken står på när hen ska adla eller utnämna, så monarken i hens kapacitet som den adlande kapaciteten i nationen. Tror jag att jag kom något rätt här, va?
Ja,
så hur tänker du kring din egen rent suveränitet då? Hur legitimerar du din roll som furste, eller förlåt, monark? Och hur, på vad vilar ditt fonds honorum?
Ja, från början. Det är ju det att ens suveränitet känns ganska tunn. När man ger sig ut i mikro, när man startar som mikronation. Nu så fanns det en viss då, och det måste jag säga att jag hade tur. Jag hade ju en företrädare, eller en föregångare.
Mm.
Och på något sätt så plockade jag upp facklan och fortsatte springa.
Mm.
Och därigenom så fanns en viss legitimitet i att jag hade släktband då med den förre ärkehertigen. Mm. Och jag kunde på något sätt då fortsätta som Kristoff den andre. Och där fanns en viss legitimitet. Mm.
Så bara men, att man kan sätta en ett ordningsnummer efter sitt namn kan också på ett sätt vara en bidragande faktor till att stärka sin legitimitet.
Jag tror att många vid första anblick ser det så.
Mm.
Sen så är det ju det att, som du säger, det är ju faktiskt egentligen ett ordningstal. Det är inte mer än en siffra.
Mm.
Legitimiteten är ju egentligen, den är ju på många sätt bara påstådd.
Mm.
Precis som nationer så är det är en egen bild inombords av någonting.
Social magi tror jag att sociologen Bourdieu kallar det.
Ja.
Det är intressant, ja.
Det är väldigt träffande.
Mm.
Väldigt, väldigt bra. För sen så har vi fortsatt och vi har på något sätt arbetat i att min legitimitet handlar mest om att så länge medborgarna och så länge även andra aktörer ser mig som ledaren eller ser mig som monarken,
mm,
så har jag legitimitet som monark. Och det handlar ju ofta om hur man uttrycker sig eller hur man hanterar relationer med andra och med medborgarna. Hade jag gjort det på fel sätt eller på ett nedvärderande sätt, så hade min legitimitet runnit ut i sanden direkt.
Mm. Ja, tack. Tror du att mikronationalism kan påverka de stora skeendena i världen? Och varför, eller varför inte?
Jag tror verkligen, absolut. Det tror jag att mikronationer kan göra. För det sker redan. Vi har Silan ledde till en gedigen granskning av den brittiska konstitutionen.
Mm.
Liksom.
Mm.
Eller till exempel Liberland nu.
Just det, som är ju väldigt aktuellt idag.
Precis. Mm. Och där har vi ju till exempel inte bara att de återupplivar frågan om gränsdragningen mellan två länder. De erbjöd ju då, som vi var inne på innan, till exempel flyktingar uppehälle.
Mm.
Någonting som
betalning dock, va? Det var ganska mycket pengar precis involverat, ja.
Mm. Mm. Och det uttryckte vi som högst oansvarigt.
Ja. Det gjorde vi var också med på det, Lorensburg.
Mm.
Det. Och jag tänker också på till exempel klimatavtalet som slöts i Perugia förra sommaren. Nu kunde inte jag vara där dessvärre, men har för Lorensburgs räkning skrivit under det.
Mm.
Och jag tänker att där kan ju också mikronationer faktiskt gå i täten genom att sluta avtal med varandra och kanske driva vissa frågor.
Mm.
Jag tänker på Flandrensis till exempel, som engagerar sig för Antarktis, va?
Ja, just det.
Och att hålla det fritt från mänsklig påverkan så mycket som möjligt. Så att det är väldigt, jag tycker det kommer med ett stort ansvar, men också ett kärt ansvar. Att man kan faktiskt driva frågor och göra gott, förhoppningsvis.
Ja, absolut. Ni är väl ett perfekt exempel uppe i Lorensburg. Ni har väl fått nu ett visst anslag för att faktiskt göra vissa förändringar.
Ja, tack.
I er omgivning.
Ja, jag är väldigt glad för det. Vi fick ett större stipendium som vi kan använda till att realisera lite planer. Också för kollektiv odling i stadsmiljö. Så jag är väldigt glad för det.
Mm.
Och då, det leder mig liksom lite in då på frågan härnäst. Nu har jag några frågor kvar. Så att, hur skulle du vilja att Mimas utvecklas under de kommande 5 åren? Och har du några planer för att nå dit?
Vårt mål, främsta mål, är att att vi vill få mer tyngd i frågor gällande mänskliga rättigheter inom det mikronationella samfundet. Vi vill bli en röst att räkna med när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Och där har vi redan nu då sjösatt förra året arbetet med Sancta Tora-priset och Sancta Tora-orden. Som då är ett pris som vi delar ut till främst, inte enbart, men främst statshuvuden eller medborgare av mikronationer som öppet, tydligt arbetat för mänskliga rättigheter. Och efter, vi ska se här, det var förra året så var det, delade vi ut det till, vad heter de? Vi delade ut dem till Surland i Frankrike.
Ja, just det.
Ja. Och efter deras aktiva arbete då, det var ett visst kaos kring en mikronation som inte följde de mänskliga rättigheterna och som förbjöd till exempel homosexualitet.
Just det, och där jag minns att det var ett ganska stort rabalder där flera mikronationer, inklusive Lorensburg, också var ganska skarpa i sin kritik. Och det har jag faktiskt bara i dagarna sett att de funderar på att kasta om skutan lite grann där, och det är bara att gratulera.
Ja, absolut. Det.
Men, och ja, förlåt, jag ska fortsätta här då. Du vill gärna fördjupa arbetet med de mänskliga rättigheterna, frågorna kring allas lika värde. Har du några specifika planer för att nå dit? Jag tror att det här att ha ett pris eller någon form av medalj är ju ett jättefint sätt att förstärka. Jag tänker det här att fysiskt hänga på en medalj eller ha en ceremoni. Alltså, alla de här sakerna förstärker ju verkligen och på något sätt, som säga, manifesterar mycket mera den här önskan. Men har du några flera idéer till hur du vill realisera det här arbetet?
En del i arbetet är också att vi vill på något sätt etablera oss ännu mer. Vi vill få vi vill öka medborgarantalet. Och inom 5 år så skulle vi vilja ha ungefär 200 aktiva personer. Och genom att ha fler aktiva medborgare så kan vi också agera på ett mycket bredare fält.
Just det.
Och på något sätt försöka arbeta för våra värderingar i mer än bara kanske till exempel mikronationella samfundet. Men då krävs det lite fler helt enkelt fler arbetande krafter än de nuvarande då.
Jag tänker att man behöver ha en kritisk massa för att komma upp till det här goda och som säga demokratiska samtalet i en nation. Och det är klart att där är ju också mängden medborgare viktiga. Att det på allvar blir en demokrati där man kan förhandla och frågor får stötas och blötas och utvecklas. Ja, jag önskar lycka till. Jag har några frågor till och sen ska du få fortsätta med din sommar här. Dels, var finner du din största inspiration? Och det kan vara både böcker, historia, andra exempel på mikronationer.
Min största inspiration till som monark eller som...
Kanske både och.
Ja, min största inspiration i livet är helt klart min sambo. Hon ger mig otroligt mycket inspiration både till vad jag ska göra och vilka val jag fattar, vilka beslut jag fattar, vilka val jag gör i livet. Och även i min mikronation så är hon med när jag några gånger när kanske storhetsvansinne varit i närheten så har hon kunnat ta ner mig på marken igen och så.
Hon är din prins Daniel, kan man säga då.
Jo, men precis, ja. Visst är hon. Ja.
Hur ser samarbetet ut er emellan? Hon är då ärkehertiginna då. Är det hennes officiella titel?
Ja, det är det. Hon har även då genom vi har ett visst adligt system där hon då även är markisinna. Men hon Hon är med mig som representant för Mimas och arbetar även politiskt, eftersom hon då, jag är, vad ska man säga, jag är den objektiva representanten för Mimas, medan hon har rätten att engagera sig politiskt mer än vad jag har.
Just det.
Så det gör hon.
Jag tycker det är intressant hur, jag tänker särskilt när mikronationer är ganska små, så tenderar de att bli familjefirma. Ungefär som drottning Elisabeth av England säger, the firm, om monarkin. Och det blir väl lite så, för att det är de som är närmast och får rycka ut och hjälpa till. Men det är också de man förlitar sig på mest.
Ja, absolut.
Och kanske också ens främsta rådgivare.
Ja, vi har ju min, vi har en kammarherre då som är, som är från början då är en granne.
Mm.
Men som har fått ta rollen som kammarherre och herre över nycklarna då, helt enkelt.
Ja, just det.
Ja.
Ja, det kanske vi skulle behöva också här. Förlägger dem titt som tätt.
Ja.
Vad skulle du helst av allt realisera som monark av Mimas? Vi har pratat lite om Mimas arbete för de mänskliga rättigheterna och att förhoppningsvis på sikt bli en aktör att räkna med. Men personligen som monark, vad skulle du helst av allt realisera med nationen? Du kanske upplever att du har svarat på den frågan redan.
Ja, nej, men jag tror att jag skulle vilja, om vi lyckas realisera Mimas som en mikronation, men som ett samfund för öppensinnade människor, som ett forum, som ett aktivt forum, som även då har ett driv, en vilja att på något sätt ge sig ut och faktiskt, ja, men förändra sin närhet i alla fall. Då blev jag otroligt nöjd och stolt.
Mm. Ja, det är ett fint svar faktiskt. Min sista fråga här, jag hoppar lite om, men du nämnde att ni har ett adligt system, och det har ju vi också.
Mm.
Och där är väl det en av de svåraste sakerna för mig att legitimera inför andra, att vi är en demokrati och vi står för allas lika värde, och ändå så har vi ett system för belöning som kan tyckas väldigt arkaiskt och gammaldags. Mm. Hur tänker du kring de sakerna?
Ja, det var en otrolig stötesten när vi skrev konstitutionen. Mm. För i artikeln före så deklarerar vi allas lika värde och jämlikheten mellan medborgarna. Och i nästa artikel så skulle då det adliga systemet redogöras för. Så oerhört svårt. Men det vi har som grundpelare är att vill man så finns möjligheten att ta del av det adliga systemet.
Okej, så det är vem som helst kan bli adlig mer eller mindre som vill?
Ja, det finns det finns kriterier man måste engagera sig.
Mm.
Och man kan väl säga att det blir någon form av, precis som medborgarskapet kan skilja vem som är med och vem som inte är med, så skiljer kanske den adliga titeln då skiljer på den vanliga medborgaren och den adliga medborgaren. Det skiljer kanske i det nationella engagemanget helt enkelt.
Mm. Jag tänker någonting liknande faktiskt också där, att de som är mest engagerade, som faktiskt driver arbete, är ju de som, det är ett sätt också att belöna.
Precis.
Och visa att man har visst anseende på grund av det arbete som man ändå gör.
Ja, vi har samtidigt tyckt att det var väldigt viktigt att på något sätt, det ska inte kännas som att eftersom det då blir någon form av, jo men engagerade du dig så får du en adlig titel, och därför ville vi inte på något sätt slänga ut titlarna.
Nej, så det blir inflation där i titlarna.
Precis.
Då. Mm.
Så nej, men engagerar man sig och visar ett stort intresse så har vi absolut inga problem med att med det.
Mm. Och är det du som adlar, eller är det på inrådan av regeringen, eller är det de som utnämner?
Det är jag som adlar. Är det. Men oftast så är det då till exempel något av de politiska partiernas ledare, vi har två stycken, som då säger att här har vi en medlem som är väldigt engagerad och som högst troligen i nästa val då kommer ta plats i antingen parlamentet eller en partiroll.
Mm.
Helt enkelt, så enkelt är det.
Just det, så det finns en viss rådande aspekt där som du tar under övervägande.
Ja.
Ja, det är intressant att höra hur andra gör. Mm. Jag tänker att vi avslutar här. Jag har tagit in tid i anspråk och är väldigt, väldigt glad för möjligheten att samtala på det här sättet.
Ja.
Så tack så mycket för det.
Tack så hemskt mycket.
Så hoppas jag att vi får möjlighet att talas vidare snart igen.